Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Henrik Rydström. Välkommen hit till Sydsvenskan och MFF-podden.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Mycket bra. Är ju i Malmö. Så det kan inte bli så mycket bättre. Det saknas sol, men annars väldigt bra.
När vi sitter här och spelar in så är det alltså onsdag den 30 november och imorgon den 1 december så påbörjar du din anställning som tränare för Malmö FF. Man kan ändå utgå ifrån att du under de två veckor som har gått sedan du presenterades inte har suttit passiv. Vad har den första tiden eller med MFF kan man säga då bestått av för din del?
Vi hade presskonferens där jag presenterade som tränare. Ja, det är ju drygt två veckor sedan. Och det var ju i sig lite schizofrent för att från en dag till en annan så byter man förening och man byter från att man pratar om vissa spelare till helt andra spelare. Och det i sig är lite så här emotionellt schizofrent. Men sen har jag väl nästan blivit så förvånad över mig själv hur snabbt man då bara kan skifta fokus och börja tänka i de här himmelsblå banorna. Men det tyder också på att jag var väldigt redo och klar, tänker jag för mig själv. Och så har det varit två veckor där det har bara varit väldigt, väldigt kul. Jag har inte pratat med alla spelare i Malmö FFs trupp. Än, men jag har pratat med många och kommer prata med alla. Men jag har kunnat bygga eller börja lära känna dem, förstå lite vad Malmö är idag och sen utifrån vad jag ihop med de andra i det teamet som jag kommer ha, vilken riktning vi ska gå nästa år. Så på det sättet har den här tiden och den kommer fortsätta vara värdefull, för det är en månad kvar innan vi börjar, till och med mer än så. Just för att jag ska förstå vad Malmö FF är och vad jag tror vi behöver förändra. Eller förbättra, eller fortsätta med.
Och du har gjort klart med en assisterande?
Ja, Theodor Olsson som jag hade som ung assisterande i Sirius. Det är ju så här med alla. Jag nämnde ordet relationer. Det ena är att jag tänker inte bara komma in i Malmö och säga att ja, men jag ska ha den och den och den och de här spelarna bla bla bla. Det andra är att du samlade på dig människor som du också trivs med. Och nu fanns det en möjlighet här där Malmö också gillade det Theodor att stå för och har gjort. Och då blev det en bra möjlighet att få hit honom. Det är en människa jag är väldigt trygg med. I den här branschen så vet man aldrig vad vissa har för agendor. Lojalitet, att man står bakom varandra när man inte är överens om saker. Det är skitviktigt och Theodor är en sådan. Sen finns det fördelar. Han är ung. Nu sa han att han hade skaffat flickvän, så jag är besviken.
Hade du vetat det så är jag inte
säker. Jag vet att det är så. Jag har sagt det, men Theodor, du måste förklara för henne att jag går först. Och det kommer han ju göra. Men han är väldigt tillgänglig hela tiden. Och det är lite så. Jag som har en annan social situation behöver också kunna veta att det är någon man kan. Mässar jag han halv två på natten så bör han, ja då ska han inte svara, men han bör vara tillgänglig en timme innan, halv ett, då ska han kunna svara. Och det är han. Och kunnig som fasiken.
Theodors flickvän lyssnar på detta nu med skräck.
Men hur många assisterande tränare kan man ha?
Ja, men det är ju,
eller bör man ha?
Ja, men precis. Det är ju utmaning. Men en arbetsbeskrivning som jag också har fått från Malmö FF, det är ju att vara, ska vi kalla det, teamleader. Vid varje samtal som jag har haft med Malmö så har det varit en viktig bit från Daniel och Andreas, att hur ser jag på att jobba med flera. Man kommer från en mindre klubb, så är det lätt att man liksom är van att göra allting själv. Jag ser ju fram emot att ha människor runt omkring mig som kan hjälpa till, som har spetsegenskaper. Det kräver ju ännu mer av en i form av kommunikation. Men jag kan säga så här, i Kalmar hade jag väldigt många runt omkring mig. Det var ju bara det att ingen var ju egentligen heltidsanställd. Det var liksom, vi fick lappa ihop för pengarna fanns inte där. Och jag hade han som skötte GPS-erna i Kalmar FF, jobbade heltid ute på flygplatsen. Så plötsligt skulle landa ett plan, så han fick sticka ifrån. Och han hade köpt in egna GPS-enheter, han hade 10 stycken. Liksom, för Kalmar FF hade inte råd. Jag ser ju fram emot att ha... Han gjorde det fantastiskt, men jag ser ju fram emot att ha någon som hinner lägga allt sitt fokus på just det han ska vara. Så jag hade många i Kalmar runt omkring mig som jag fick försöka få att fungera. Och nu så ser jag fram emot att ha många som jag kan få hjälp av, men som jag också kan hjälpa att vara de bästa versionerna av dem själva. Men frågan som du ställde för en stund sådär, hur många assistenter kan man ha? Ja... Många förhoppningsvis, så länge rollerna är tydliga. Risken kan ju bli att någon känner sig åsidosatt eller att man inte räknas. Men det blir min uppgift att få dem att ha tydliga roller.
Men det är sagt så att ni ska gå in i säsongen med 3 stycken som det är, och plus Fedel då?
Egentligen ska ni fråga Daniel och Andreas som för jag vet att Malmö FF också gör ett utvärderingsarbete när det gäller säsongen som gick, och den säsongen tar ju slut idag kan man säga. De spelargruppen spelar handboll i Ystad, och därefter så blir det då, eller det har ju redan gjorts det utvärderingsarbetet, men vad det landar i, det är ju inget som jag är involverad i. Men som det är nu så är Jeffrey till exempel kvar, och han känner jag sedan innan. Vi har ju haft lite fighter, jag har haft fighter med alla, det är ju helt omöjligt för mig att gå in i Johnny Fedel, Jeffrey, men framförallt så är det väldigt bra människor, och under den här tiden så har jag hunnit träffa och prata dem, och jag ser fram emot att jobba ihop med dem. Sen förstår jag ifall, om vi tar Jeffrey till exempel, så har ju han egna drömmar och kanske står på egna ben, och så fall så ska han följa det, va? Men jag hoppas att de som är där är kvar nästa år.
Just ändå, det har kommit ett, du pratar ju om att Kalmar är på ett sätt en annan värld, även om man spelar i samma serie med förutsättningar. Men när du har kommit till MFF, märker du liksom den här historiken som finns här och titlarna som har vunnits och allt sånt där? Hur har du tagit till det?
Ja, det märker jag verkligen. Framförallt så finns det ju en fixering vid att man måste vinna. Och fixering, och då menar jag på ett bra sätt, för det har jag saknat lite i Kalmar, där jag ska inte säga att min ambitionsnivå var högre än många andra, men det kanske var så här att jag kände att vad är nästa steg för Kalmar FF, och hur tar vi oss dit, och då kanske det var så att jag blev lite för ivrig, och då är risken att man kör över folk. Jag gjorde aldrig det nu, men jag har längtat efter att vara i en miljö där man faktiskt säger att men vi ska vinna. Det var som jag pratade med någon igår om att alltså det är väl rätt självklart. Jag kan känna att jag ibland får säga det, att ja, men jag vill också vinna. Just för att ja, men i Kalmar så är man inte van vid att vinna. Nej, men vi vill ju vinna ändå. Även om man kanske inte är van på samma sätt historiskt sett. Men så jag har längtat efter att vara i en miljö där det kravet finns. För det kravet har jag på mig själv. Men Det finns också en fixering, tycker jag, när jag tittar på det utifrån, där man faktiskt kanske då också går vilse lite i hur man vinner. Och som sagt, varje gång jag har pratat med några i Malmö FF så säger man alltid det är så viktigt att vi vinner. Och det är självklart, som sagt. Men att börja grotta lite i hur vi vinner, hur vi blir ett fotbollslag som ger oss möjligheten i varenda match att vinna. Förra året kan man titta på det, kanske ni kommer in på, men det var matcher där det var ren otur. Men det var också saker som vi måste förbättra för att öka våra möjligheter, vårt omställningsspel till exempel, återerövringsspelet. Och då bryter vi ju ner det mer i okej, det är jätteviktigt att vi vinner, men vad behöver vi göra varje dag i träning, i förberedelse, i efterarbete, i analysen för att vi ska vinna? Så fixering, både bra och dåligt.
Mm. Ja, det lär vi väl, snuddar vi igen, känns det som. Men 1 december, hur kommer de första veckorna se ut nu för dig? Spelarna går på semester, men det gör inte du.
Jag börjar som sagt i morgon och då börjar semestern. Så men ledigt, det här yrket är ju rätt... Det kan ju äta upp dig. Jag kommer behöva, det har varit några säsonger här där vi har hållit på in i december och spela matcher och sen så börjar liksom efterarbetet direkt. Man börjar titta efter nya spelare och hur ska man forma truppen och man gör utvärdering. Men jag känner mig rätt lugn där. Jag känner mig inte stressad, för jag tror det är faran, att du blir stressad och sen varvar du aldrig ner. Så att jag kommer nog jobba på lite här. Vi har medlemsmöte nästa vecka, 6. Titta på min sidekick här som nickar hela tiden.
Peter Solmer, kommunikationschef, är alltså med här i studion.
Precis, och han har ju sagt att du får säga det här och inte det här, så att jag är i mun.
Är detta din första intervju med en klubbrepresentant som lyssnar?
Jag kan säga att det har varit gång i Kalmar där de har velat att ha någon form av typ 2 stycken som är med hela tiden. Det måste jag säga, Malmö har varit... Det har jag fått höra att i Malmö kan du inte vara dig själv. Du kan inte, jag skulle snarare säga att Malmö har uppmuntrat mig att vara mig själv. Verkligen mycket utifrån hur jag vill ha det. Och tittar vi, får svara på frågan där i december, så kommer det nog vara fram och tillbaka. Var i Kalmar lite, komma ner, jobba, träffa. Men sen så spelarna är ju inte på plats och de i teamet måste också få vara lediga. Men sen handlar det om att leta boende och sådär. Men det känns så bra att den här tiden fram till serien eller träningarna börjar är så här pass lång för min del. För det hinner jag i lugn och ro både återhämta mig och jobba.
Det blev inget med Oliver Berg. Är du besviken?
Jag vet inte om det skulle bli något med Oliver Berg. Nej, men det var så här. Jag har väl... Precis som jag nämnde innan, att jag har inte velat gå in och säga att de här ska jag ha med mig i min stab. Jag har inte velat gå in och säga att de här spelarna ska jag ha med mig, för att det finns så mycket. Varför jag tvekar nu beror inte på att jag letar efter ett svar mer än att jag... Eller jag letar ju efter ett svar, men det är inte för att jag undrar vad egentligen jag får säga och inte säga. Utan det är att jag tycker att dels så är det så pass många bra spelare i truppen, och sen så är det ett jobb som Andreas och Daniel gör, framförallt ihop med Robin, så, och jag litar på det liksom. Sen Oliver Berg, en spelare och person som jag högaktar, jag pratar ju med han ofta liksom, så det blir alltid så här, ja, men Malmö FF har pratat med den och det var Malmö FF pratade med mig och ibland tror supporter ungefär att det är vattentäta skott mellan de lagen och spelarna och tränarna och sportcheferna, men det är ju inte det liksom. Alla pratar ju med alla och förhör sig liksom. Jag visste att Oliver hade intresse från Djurgården. Och det respekterade vi liksom, att, och jag kände att han av olika skäl, sociala skäl också, landade där. Sen om det hade varit så att det var ett annat läge så, och han hade hamnat här, så hade han varit jättebra för Malmö. Men det är faktiskt inte någonting som vi har tittat på, pinpointat på det sättet när det gäller spelare.
Men kan man, nu vet du att du lägger gärna de svaren på sportsliga ledningar, men kan du identifiera någon spelartyp som du känner att du hade velat få in i truppen som kanske saknar?
Ska man titta på någon egenskap som jag tycker då är generellt i svensk fotboll och som jag känt att mina lag kanske saknat, så är det en förmåga att slå sin spelare en mot en. Det pratar man om i ett större perspektiv också, att akademier har en tendens, alltså även i Europa, att man tar död på den här individuella skickligheten, för vi liksom strömlinjeforma spelarna, och när vi har mött kompakta lag, så mina andra lag, så har det varit en ingrediens som jag saknat. Jag hade Stefano Vecchia i Sirius som jag håller som kanske en av, ja han är fantastisk på att slå sin gubbe, men utöver det så har det varit lite tunt. Nu finns det högre och större skicklighet i Malmö, men just den egenskapen är en sån sak som jag alltid vill ha in i mina lag. Men det är också svårt, för att det finns inte så många, de kostar, de kanske då har några andra brister, för att det är deras spetsegenskap, och då har de svårt kanske få ihop det med övriga i laget liksom, sådär, va? Men annars så tycker jag det beror också på vad som händer fram till vi startar. Är alla kvar som vi vill ska vara kvar? Och så. Men det är väl det korta svaret.
Snacket har ju varit att se på lång sikt och liksom se det som ett projekt lite grann, och sen så gör Anders Paulsson, då klubbens ordförande, en intervju där han säger att vi ska vinna kuppen. Mm. vad känner du när du är det?
Nej, men jag tycker det här, alltså, och det får man ge Anders. Det var jag satt i intervju med bland annat Anders, och det var ju han. Vad så du vet, vi ska vinna kuppen. Ja, men jag skulle aldrig gå in i Svenska kuppen med någon annan ambition än att vinna den. Liksom. Så det är liksom inget. Jag har väl ett rykte om mig att vara processtränare, men vad fan är det om jag ska vara ärlig? Vi satt innan här, Peter och jag, och pratade lite om när vi käkade. Hur lär man sig saker? Och det finns vissa grejer där bara som jag har med mig, att jag vet hur människor läser saker som sätter sig, och det är det som kan gå lite emot elitidrott, för där vill vi ha så snabba resultat, så att du väljer väldigt linjära saker och du väljer A, B, C-lösningar när fördjupning och inlärning som sitter kvar och också då kunna hantera komplexa skeden som fotbollsmatchen är. Det kräver lite, ska jag kalla det lite stökigare träningsmiljö. Det är lite svårare uppgifter. Men det kan då göra att att spelaren under en period känner sig lite sämre. Han presterar lite sämre. Men det är inte så att det ska pågå under 3 månader. Liksom, utan vi pratar kanske 1, 2, 3 veckor. Men många väljer inte den för att jag måste vinna första träningsmatchen, jag måste vinna första cupmatchen. Och det är en avvägning där liksom hela tiden.
Upplevde du när du spelade att det ställdes för, liksom, för låga krav på er?
Det gjorde jag nog inte när jag spelade. Men jag höll på själv att laborera massa med olika sätt och utveckla mig. Det var, när man såg mig spela det så länge sedan, var det ingen som trodde att jag gjorde det, för alla trodde man var liksom en bronkare, va? Men jag höll på mycket med till exempel tennisbollar, trixa, använda, jag var ju högerfotad men jag borstade tänderna med vänstern liksom, för jag tänkte då kanske det blir mer naturligt för mig att använda vänstern. I uppvärmningen så använde jag alltid vänstern på träningarna, för då blev det enklare med höger. Så jag höll på liksom med sådana här saker. Vilket jag har med mig in sen som när jag blev tränare. Hur kan jag träna mina spelare på ett sätt som gör att de utvecklas? Ja, men då bör man kanske våga tänka i andra banor. Sen så kom den här biten att jag började reflektera eller ta reda på helt enkelt hur man jobbar i kanske andra miljöer utomlands och så fick jag vara på tränarutbildningar och det var, vi satt och pratade och så var det så, ja men det är så svårt med klimatet här och vi kan inte och, fast samtidigt kände jag att det mer var ursäkter och jag varit inne på det innan. För mig var en liten uppenbarelse. Jag var här nere 2014 i Malmö ihop med två andra från Kalmar FF. Vi tittade på Malmö FFs U18 mot Juventus U18 och det var inte så jäkla stor skillnad mellan dem. Och sen så spelade Malmö mot Juventus Champions League på kvällen. Och det blev så att okej, Juventus har mycket mer pengar, men varför kan vi inte liksom hitta sätt så att vi kan närma oss de här lagen ännu mer? Och då kommer jag till, vad gör vi av den tiden vi har? Vi har 24 timmar varje dygn, precis som Juventus. Maximerar vi dem med våra spelare? Vi behöver kanske ha dem längre på plats. Vi behöver kanske jobba lite mer teoretiskt med dem. Vi måste kanske involvera dem ännu mer. Och sen är det så här med inlärning att står jag bara och mässar. Vissa tror kanske att jag bara står och mässar för spelarna. Men jag måste ju få dem att involvera sig, för det är det som också ökar inlärningen. Är det på deras premisser, de får formulera med sina ord. Till exempel, det kan vara, okej, vi möter ett lågt stående försvar, hur kan vi anfalla mot dem? Om spelarna själva, jag hjälper dem med lösningar ihop med mina tränarkollegor, men de formulerar egna principer. De skriver ner det, vi repeterar, vi låter det gå lite tid, vi kommer tillbaka. Då ökar deras inlärning, de kommer antagligen komma ihåg det i matchen, för sen så har du 20 000 som skriker, de blir nervösa, de börjar tvivla, då gäller det att det sitter där. Då måste du jobba mer. Jag tog upp det här på någon tränarutbildning och då fick jag med mig rätt många tränare som kände, ja men vi jobbar inte så mycket liksom. För spelarna förväntas att gå hem efter lunch och kunna åka och spela golf eller hämta barnen tidigt på förskolan liksom. Det är lite den kulturen. Jag tycker den har ändrats till viss del, va? Men det går fortfarande att göra mer där, va? Så får vi se hur mycket det blir här i Malmö, men förhoppningsvis kan vi jobba på bra.
Det blir liksom mer av gemensamma frukost där och 8 timmars arbetsdag än vad det kanske har varit.
Ja, i alla fall ibland, framförallt på försäsongen, så att frukost, sen om det är styrka och sen kanske det är teori, men det kan vara grupparbeten. Det låter alltid skittråkigt. Jag håller ju med om det här. Alltså så här, vem fan vill ha grupparbeten eller föreläsningar? Det handlar ju om hur vi paketerar det liksom, men sen kan det vara, och sen är lunch och sen är det kanske fotbollsträning på kvällen, och sen kan det vara, jag brukar säga att vi har läxor, men det kan ju vara bara att två spelare får reflektera över någonting hemma och sen vill jag ha den feedbacken dagen efter. Eller om vi tar försvarsspelet, det är ofta rätt enkelt. Man sätter liksom 10 principer. Det här gäller när vi spelar försvarsspel. Det kan vara att de måste läsa på dem och sen om 2 dagar så vill jag att de berättar dem för mig. Jag tycker det bör man kunna kräva av vuxna människor som jobbar med någonting. Och det här med liksom 8 timmars arbetsdag har ju rätt många i yrkeslivet. Sen ska man ha med sig att våra arbetsförhållanden är ju speciella. Man är ju i princip aldrig ledig. Spelarna helger sällan ledigt liksom. Det är ingen semester på sommaren. Så det måste finnas vissa tidsprivilegier också där de inte behöver jobba 8-5 måndag till fredag liksom. Men mer kan vi göra.
Tror du att det är lättare att implementera ett sånt upplägg i en trupp med erfarna spelare som ändå har varit med om mycket och inte så lätt imponerade än att göra det i en mellanklubb?
Om det är lättare eller svårare?
Ja, är liksom spelarna mer mottagliga? För man kan ju tänka så, här kommer Henrik Rydström med 3 allsvenska säsonger som huvudtränare och säger åt Lasse Nilsson som har spelat Champions League att han ska gå hem och fundera över lite saker.
Ja, men precis. Det är ju det jag har fått höra egentligen hela tiden sen jag började berätta om hur jag ser på det. Jag vet inte. Det som där kommer vi tillbaka till egentligen relationsbyggandet. Jag tror att alla är lite avvikt inställda till det som är nytt. det som är annorlunda. För att du som människa tänker du, vad vinner jag på det här? När jag var 34 hade någon kommit till mig och sagt, men Henke, fan, jag vill att du ska plötsligt bara använda, ja, jag vill utsätta dig för lite tuffa situationer på träning så du faktiskt ser lite sämre ut nu. Aldrig i livet hade jag sagt, jag ska bara spela nästa match, liksom, jag skiter i utveckling just nu. Så jag måste ju få en relation till spelarna innan man försöker trycka på dem någonting. Och sen handlar det ju om att, som med allting, att få dem att se varför de ska göra det. Och då kan ju den här säsongen som var en del i det. Att Malmö har bästa förutsättningarna i Sverige. Kanske den bästa truppen, men inte ens det räckte i år. Så hur hittar vi vägar? Sen är det är inte my way or the highway. Liksom det är inte att jag måste trycka igenom saker, utan vi testar. Liksom. Vi, och då kan det vara så att Lasse Nilsson själv har några idéer. Eller, ja, men fine. Sen så måste jag ju få till helheten. För det kan man ju säga så att spelaren, om vi nu tar Lasse Nilsson, han är expert på att ta ett beslut ute på planen, men jag är ju expert på att få hans beslut att synka med Johan Dahlin, med Anders Christians. Så att helheten är det. Mm. Och det måste ju bara få dem att tro och vilja. Men jag har ju märkt, även när vi har spelat mot Malmö, så har man väl märkt att det finns ett intresse från, eller så här nyfikenhet hos spelarna, även från andra lag liksom. För att jag tror också det är något så här urmänskligt, att man vill känna att man utvecklas, man vill känna att man är med i någon miljö som faktiskt gör något som andra inte gör, för det är också en del i det. Och då tror jag att det finns stor motivation hos många spelare att faktiskt göra det, men det vet jag inte, jag har inte hunnit prata om alla än, men jag har stora förhoppningar.
Europasuget, hur stort är det hos dig och hur ska MFF kunna närma sig lite grann? För det kändes ju på Europa League-gruppspelet i höst som att avståndet snarare hade blivit lite större än vad det varit innan i Europa League.
Ja, men jag tror hösten är, jag tror det är lite lurigt att dra för stora slutsatser av hur hösten var och hur vissa spelare såg ut i höstas, för det var, jag har själv varit i som spelare som man haft säsongen när liksom det är små grejer, det börjar krackelera, jäkligt svårt att prestera då. Så att det tror jag var någonting vi såg under hösten, både i Allsvenskan och i Europaspelet. Men sen finns ju den där att en annan arbetsbeskrivning som jag fått är ju också att, eller arbetsbeskrivning, men någonting som Malmö FF vill är ju, för i båda de andra två klubbarna jag har varit i så har jag kanske fått den gruppen att överprestera. Jag har fått liksom summan att bli större än vad de enskilda delarna egentligen säger. Och det är ju Malmö FFs förhoppning här också. Och att det då betyder att vi kan närma oss. Det är alltid dumt. Jag har sagt Ajax och så vet man att supportrar kommer bara, åh, den dumma jäken, så Ajax är ju mycket. Men det är ju en del i, alltså, jag nöjer mig ju inte med att jämföra oss med de andra allsvenska lagen. Jag är mycket väl medveten om att om vi inte gör det vi ska så kan man komma sjua. Det kan till och med vara ännu sämre och sådär liksom. Men det är inte det vi jämför oss med. Jag vill ju att vi jämför oss med Ajax till exempel, som kan ha det som en bild. Och då kommer vi tillbaka till de här grejerna jag är inne på. Hur får vi vår verksamhet att vi får ut ännu mer än det vi puttar in liksom. Men det finns ju inget enkelt svar på det. Det är inte så att, för det handlar om ett samverkan mellan människor, få skapa de här relationerna. Det kan också vara, eller för mig är ju träningsmetodiken väldigt viktig. Jag var inne på att jag själv höll på att laborera för min egen del, och jag tror, kan du skapa en kultur där det inte bara handlar om att spelarna ska försöka överleva och hålla status quo, utan att faktiskt våga testa grejer. Men det gäller oss i teamet med, det gäller ju mig som tränare och det är en sak som jag har märkt hos mig själv är att om det blir så att fan, vi ska bara vinna nästa match, så blir du gärna feg. Jag kan tycka att många svenska lag är fega. Och när jag säger det så betyder inte det att jag inte vill vinna nästa match. Jag, återigen, liksom jag... Jag...
Men känner du att det är en reservation du måste göra mycket, ja, sen du har blivit MFF-tränare?
Ja, nej, jag har fått säga det hela tiden egentligen, sen, så länge jag blev tränare, bara för att det finns en bild av att jag vill bara spela på ett visst sätt. Nej, absolut inte. Jag vill spela på det sättet som ökar våra möjligheter att vinna fotbollsmatcher. Mm. Men det är också så att ingen, och då menar jag, ingen har ett 100% facit på hur man vinner fotbollsmatcher. Så då blir också hur vi spelar och att vi vågar testa saker och att man vågar utsätta sig för obekväma situationer. Att man vågar laborera, och det har jag gjort med mina lag, för att vi kan pressa på olika sätt. Vi kan bygga vårt spel på olika sätt. Vi kan, men det är hela tiden en utveckling. Tittar man på Kalmar i våras kontra Kalmar på hösten, skulle säga ett helt annat lag. För att, ja, man märker, och det är där jag måste ta det sista beslutet, men det är ett samspel med spelarna, så märker man vad Lasse Nilsson, okej, det funkar så här liksom. Eller Johan Dahlin får bollen av Lasse Nilsson. Vad får Johan för alternativ framför? Drar han bara iväg den eller hittar vi uppspel liksom sådär? Det utvecklar vi ju hela tiden, men då får du inte vara rädd för, men tänk om han tappar den där, eller tänk om vi förlorar, eller tänk om, och det är kanske det jag tycker utifrån att Malmö har blivit lite rädd, ja, men spelarna har blivit lite rädda, eller organisationen har blivit rädd för att förlora eftersom det är så jävla viktigt att vinna. Det är inte roligt att gå till jobbet om allting är rädsla hela tiden, och det är någonting som jag vill ska genomsyra oss när vi spelar och när vi tränar. Att jag har ett uttryck som vissa tycker är bra och vissa tycker det bara låter äckligt, men man går för strupen på motståndarna. Det kan vara skrämmande själv, för att du måste kliva framåt, du måste vilja ha bollen, du måste vilja pressa. Men gör du det, så finns det så många andra saker som kommer av de bitarna. Men mycket har hållit tillbaka spelarna, och förhoppningsvis kan vi hitta ett sätt. Och då tror jag också att det finns stora möjligheter att närma oss, om vi pratar, du frågar hur sugen man var på Europa liksom. Men först ska vi vinna cupen.
Ja, just det, det är ett krav.
Men just att bli fixerad vid att vinna, det skapar också rädslor. Och jag är mycket för att spela på ett visst, alltså på, men fasken, om vi inte har bollen så blir det trist liksom. Men jag vill också pressa, och jag vill vara aggressiv, jag vill vinna dueller, och jag vill att vi ska vara bäst i Sverige på fast situationer, vilket Hammarby är. Vi ska vara bättre än dem på det. Men ibland är det så att kan jag sätta en längre passning in bakom och det blir friläge och mål, så älskar jag den passningen. Det behöver inte vara på ett visst sätt, utan gör mål.
Men just det här, gå mot strupen, kräver hungriga spelare, kräver spelare som orkar. Har Malmö FF, som är Allsvenskans äldsta lag och som har liksom signat upp Moisande nu, Tinnerholm 31, nyligen klar, och Berget pratas det med, sa han. Behöver inte man ett yngre spelarmaterial för det?
Både och, skulle jag säga. Tittar vi på vilka lag i Allsvenskan som har varit i toppen, så är det de äldsta spelartrupperna. Så som vanligt, balansen. För det, pratar vi de spelare, du nämnde några namn här i Malmö FF, så har de också en otrolig erfarenhet, och erfarenhet är viktig. Men du ska ju också kunna tillföra den ute på planen, så tillgängligheten i träning är ju jätteviktig. Det finns ju vissa saker jag som tränare kan göra för att också underlätta det, hur min periodisering ser ut liksom, hur tuffa är de tuffa passen, hur mycket återhämtning finns det där. Och sen är det en sån övergripande fråga som Malmö FF jobbar med, för att om du bara har plus 35 eller plus 30. Nej, men då kan det vara svårt att spela en pressfotboll där du också vill löpa djupled, och du kan göra det omgång efter omgång, för rent krass så tar det längre tid att återhämta sig som äldre spelare. Samtidigt så liksom Tinnerholm 31, han är ju en pojkspoling, tycker jag. Liksom, det, han ska kunna, jag spelade till jag var 37. Så han ska kunna köra, vad skrev han, 4-årskontrakt? Mm. Ja, det ska han kunna med
förlänga 3 år då efter.
Ja,
efter
men det då. Så att jag ser inga problem där, för att till slut så landar det hur spelaren är som person. Sen finns det såklart att vi vet att tidigare skador är en bra eller en indikation på nya skador. Så men man ska också vara medveten om att Malmö har ett grymt bra team kring laget med fysio, med fystränare liksom som är jäkligt kompetenta. Så det är där min roll då blir att också ledsaga dem och hjälpa dem så att vi kan få den bästa upplägget för varje spelare. Mm. För att det är skickliga spelare, så de du nämner, det är liksom otvivelaktigt. Och jag är rätt övertygad om att de kommer vara jäkligt hungriga nästa år. Det är så lätt att göra den analysen att äldre spelare, de är inte så hungriga eller skadebenägna. Ja, fast också nej.
Mm. Ja, nej, men hunger är väl kanske framförallt inte varit, det har väl inte varit något problem egentligen i Malmö FF med äldre spelare egentligen, men sånt som Berang Safari verkar ju liksom hålla sig vid liv med hjälp av titlar liksom.
Ja.
Så det är väl kanske snarare att de ska kunna hålla sig fräscha som är problemet, och där lyckades man ju inte riktigt.
Nej, precis. Inte alls. Nej, men och det, som jag sa, det är ju ett ansvar som också vilar på mig. Skador tycker jag huvudtränaren bär huvudansvar för skador. Sen så kan du ha otur, det kan vara yttre våld, det var väl 4 hjärnskakningar i Malmö FF den gångna säsongen. Är det otur eller är det någonting som man kan titta på? Men jag har ju en periodisering som jag tror på, som jag kommer liksom synka utifrån Malmös kontext. Men jag sa det på presskonferensen, mina lag har sprungit mest och haft flest antal sprintmeter, jag tror de 3 senaste åren i Allsvenskan. Och det är inte så att jag började med Kalmar FF med otroligt ung och viril trupp. Du kan vara viril fast du är över 30, tror jag. Det är värre efter 40 kanske. Men
Romario är väl rätt fräsch?
Ja, han är fräsch. Viril vet jag inte. Men han är 38, 37, 38 liksom. Men
på Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Men du kan ändå trycka upp löpmeter, för det sitter mycket i skallen, och sen får man se till att de hinner återhämta sig emellan. Liksom. Så, men det är kanske det sker inte bara. Det sker ju inte bara på en dag. Liksom. Det handlar ju om en successiv stegring av belastning till exempel. Eller kravbild eller vad det är. Men jag är övertygad. Utifrån att ha suttit med den här spelargruppen och pratat, så är de... jag tror att de eller jag vet att de kommer jobba hårt som fasiken.
Men för det är intressant. Alltså, en tränare måste ju träna det laget som springer mest, och någon måste träna laget som passar mest. Men det är inte så ofta det är samma tränare.
Nej.
Just den kombinationen är ganska intressant. För har man bollen så tenderar man till att inte behöva springa lika mycket.
Ja, man brukar säga så här, men vi vilar med bollen. Och det är ett uttryck som jag avskyr. Så det kommer jag vara tydlig med. Vi vilar aldrig egentligen. Det är bara lite mindre jobbigt att ha bollen kontra att inte ha den. Sen finns det gånger när bollinnehav bara är sövande, och det är inte så att det alltid är skitkul att kolla på när ett lag har 75% bollinnehav för det andra laget bara ligger platt. Men jag tycker aldrig att det är det laget som har bollen som gör fel, utan det är det laget som bara skiter i att försöka ha den som jag tycker man ska hugga i så fall. Så att, däremot vad vi gör med den och hur vi flyttar bollen, och då måste du förflytta dig själv. Så just att mina lag har passat bollen mest, det är ju en strategi. Det är ju för att, alltså enkelt sagt så är det så att om bollen byter position hela tiden så måste motståndarna ta någon form av beslut. Liksom. Till slut så tappar de koll på var bollen tar vägen. Och det är lite som de här när du har en kula och så har du tre muggar och så flyttar du. Så till slut så liksom har de tappat koll på det. Men om den bara ligger still så du flyttar ingenting så kan motståndarna lätt kolla. Men då måste du också springa och du måste ta en ny position. Och vi spelar hem bollen till Johan Dahlin. Då måste vi sprinta ner för att ge spelbarhet. Det är liksom inte Johans fel om han drar iväg den, utan då är det mittbackarna som inte förflyttat sig. Sen går bollen till Lasse Nilsson. Då måste tre nya sprinta dit för att ge alternativ, och sen så är vi rättvända, då behöver vi löpa in bakom. Så det kräver jäkligt mycket, men det är roligt när du har bollen. Då kommer du inte känna att du är lika trött.
Vad hämtar du inspiration från som tränare, och hur håller du dig uppdaterad? För det är en gång liksom, ja, jag såg Brasilien 1982 och så ska mina lag alltid spela. Nej, men vad det kan vara liksom.
Ja. Ja, men än så länge så är jag ju nyfiken, och det går tillbaka till vissa grejer som vi har pratat om här, att jag vill inte landa där att det bara handlar om att vinna nästa match, för då ja, okej, så har du vunnit den, ja, sen då liksom. Så att jag vill vara nyfiken, och min inspiration kan ju vara från andra idrotter. Jag kan inte så mycket om andra idrotter, men en sån sak som jag inspireras av rugbyn, som jag inte som sagt kan så mycket av, men deras, du får inte kasta bollen framåt i rugbyn, så det är någon här som kanske är skitbra rugby som säger, men under de här, men det får du måste springa med den och sen kastar du ju bakåt. Men du, så att du kastar aldrig, du får sparka den framåt, men egentligen så är det väldigt sällan du spelar framåt, ändå så tar man sig framåt. Det är en sån grej, jag har fått mycket kritik i Kalmar, att spela bakåt och i sidled, det är kalmaritiska. Och målen står på kortsidan. Men vi liksom tar oss framåt fast vi spelar bakåt eller vi spelar i sidled. Just för att rugbyn har alltid bra struktur liksom, och de stretchar motståndarna horisontellt liksom, så till slut blir öppningar, och det är en del i vårt spel. Till exempel basketen med deras rotationer tycker jag är superintressant. Det är väl mest basketen, Phil Jackson som hade Chicago Bulls och Los Angeles Kings, han är min stora inspiration när det gäller ledarskap och hur han nu är han ju inte verksam längre, men han förhöll sig till stjärnor, och han var också, men du kan inte få Michael Jordan och anpassa sig efter några andra liksom. Ja, det fick han liksom så, va. Handboll, nu är spelarna iväg och spelar handboll idag som sagt, va. Där finns det intressant hur de flyttar bollen för att öppna upp vägar in, men du kan också använda handbollen hur man täcker skott, hur man skyddar sitt mål, alltså sådana saker. Sen är det så med dagens verktyg, så har vi Y-Scout eller Instat, så kan man sitta och bara leta grejer hos andra lag. Twitter får man mycket idéer från.
Det går att hämta positivt därifrån.
Ja, men jag tycker det. Jag vet att spelare kan ibland känna att, ja, men har du inte haft en spelarbakgrund så är de skeptiska. Liksom. Men jag har lärt mig mer sen jag slutade spela än under alla år när jag spelade. Och Twitter, och jag har ju en kille i Hongkong, låter suspekt, va? Men Mark Pa, som skriver för en sida, Total Football Analysis, som har utvärderat mina matcher i Kalmar från Hongkong. Han sitter där, ser dem och sen så analyserar han, och han hjälper mig. Han är 20 år, aldrig spelat fotboll, superteoretiskt liksom. Så han ger mig perspektiv och idéer som jag sen kan ta till spelarna. Så att, ja, nej, men jag har ingen prestige där. Bara man kan hitta något som är bra. Det kan vara någonting man läser någonstans liksom, så här också.
Kommer han fortsätta nu i MFF också eller?
Ja, men jag hoppas det. Han har ju inte fått betalt, så jag hoppas jag kan ge någonting. Vi hade ju inga pengar. Så han fick mejla mig och ställa frågor. Det var betalningen. Sådär.
Det var generöst.
Ja, jag ska testa min röst här efter det som bara kan beskrivas som årets hostattack. Men Det spåret som du är inne på här med teori kontra praktik, det är ju väldigt känsligt för många både i och runt fotbollen.
Mm.
Så fort de hör ordet teori så får de utslag.
Ja. Alltså, eller expected goals är en laddad, ett laddat term.
Ja, det kan vi det.
Hur når man förbi den tröskeln?
Tänker du spelargruppen eller?
Ja, framförallt.
Mm. Ja, men återigen hur man paketerar det, och sen måste man ha respekt för att vissa är ju inte några ljushuvud när det gäller att lyssna och ta in, men så har det varit i alla mina grupper, då får man ju anpassa det efter dem, men det är ju också så här, jag var inne på det, du kan inte ta ett piller och bara lära dig saker. Det enda sättet att lära sig är att själv formulera, reflektera, liksom space out, repetera igen. Liksom. Men den repetitionen är ju på fotbollsplanen med övningar. Och så framförallt handlar det om att skapa gemensamma bilder. Liksom att, ja, men, återigen, om AC har bollen och sen vet vi runt omkring, eller de runt omkring, att ja, men han kommer nog göra det här, och han vet att han har de här tre alternativen, så ökar möjligheten att vi gör det tillsammans. Så när spelarna känner att det är det teorin handlar om, så brukar det sällan vara ett problem. Teori, då tänker man kanske att ja, ska jag sitta här och lära mig någonting som i skolan, men här är det saker som de själva, och det är där det landar. Om de inte känner att de har nytta av det i matchen, då kommer deras motivation minska. Men allting är, jag försöker vara så pragmatiskt som möjligt. Liksom, vi gör ju ingenting som vi inte sen vill att de ska göra i matchen. Men det är samma sak med övning. Jag kommer inte göra någon övning som de inte har nytta av i matchen. Liksom. Så då brukar det sällan vara några, det brukar sällan vara några problem. Och sen får man som sagt portionera ut det, och man märker att här finns det några som kanske är mer mottagliga, som vill ha ännu mer. Va? Men och så märker man med vissa spelare att ja, men, de vill kanske då ha 10 klipp och någon vill ha 1 klipp och sådär. Va? Men det lär jag ju känna mig allt, jag lär ju känna dem allt eftersom också.
Jag läste din essä i Offside här nyligen.
Ångestessän.
Ja, ja, precis. Ja, men jag fick liksom en bild av där du beskriver då,
ett psykfall.
Ja, precis. Ja. Beskriver din tränarvardag. Det känns ju som att man får bilden av en man som verkligen, verkligen älskar sitt jobb, men samtidigt är jätteplågad av det. Men just det, med allt som, alltså det är ett jobb som måste göras som aldrig tar slut liksom, och som aldrig, alltså,
ja, man knuffar stenen upp för kullen och så rullar den ner igen. Men,
ja. Ja, men hur ser du på det? Är du rädd någonstans för att gå in i en vägg?
Ja, det har jag många kollegor som har gjort, och det är väl en sån sak som, eller vi fick lära oss det, pro är ju det sista steget, det som Jeffrey är klar med nu. Jag tog det för 2-3 år sedan, och ett stort segment där handlar om liksom utbrändhet och mörkertal inom tränaryrket, för ja, men det är stort, för du kan egentligen alltid göra lite till, och jag tänker på det hela tiden, och sen så slutar det med att jag ändå sitter där med någonting och kollar någonting, och jag har använt ordet lutheransk, liksom någonstans är det lite där att man, ja, men man förväntas jobba, men jag gör ju det för att jag tycker det. Jag blir snarare stressad om jag vet att nu är 2 dagar helt off. Liksom. Det kanske är nyttigt att vara det, men det har inte jag varit i det här yrket någon gång egentligen. Jag tror snarare att det är lite olika. Alltså nu känner jag att jag svamlar som fasiken här, men när det är matcher, då har du rätt hög, då har du hög stressnivå. Liksom. Och då, när, nu när det inte är matcher, så är det, nu känner jag att det är avslappnat. Nu känner inte jag att jag jobbar. Frågar du människor i min närhet, så tycker de att jag jobbar.
Ja, men man kan ju tro att man känner så också. Och så helt plötsligt en dag. Så.
Ja. Ja. Ja, men precis. Och ja, Men jag försöker alltid få in min egen träning. Så jag tränar 3-4 gånger själv i veckan. Liksom, och då tänker jag inte på fotboll. Jo, det gör jag ju ändå. Men då tränar jag ju sådär. Jag försöker liksom gå in i någonting. Jag är peppa än så länge bra på att liksom, när jag lägger mig och ska sova så pop, då somnar jag. Jag har ju liksom barn som ändå gör att man ser utanför sig själv. Och de 3 senaste åren så har jag ändå haft ett rätt sunt förhållande till det här yrket, där jag har gått från att vara superego, och alla som lyssnar på den här podden tycker att fan, han är ju bara ego liksom, men det säger kanske om jag var innan, men jag vet att det handlar, även om vi sitter och pratar här va, så handlar det till slut inte om mig, det handlar om att få Malmö FF att spela så bra som möjligt, få spelarna framförallt och hjälpa dem så mycket som möjligt. Jag har väl blivit bättre på att distansera mig från yrkesrollen. Att jag vet hur det är. X antal kommer tycka att jag är si eller så, eftersom de lyssnar på podden. Sen så, om vi vinner så kommer de tycka att jag är skitbra. Förlorar vi så är jag kass. Liksom. Men det är att hitta någon form av distans till yrkesrollen, tror jag är ett bra sätt också. Men, nej, men det där, jag tycker om för mycket att liksom pula med fotbollsgrejer, och innan var det musik, ja, men som Peter och satt och pratade om också innan, då recenserade jag kanske 6-8 skivor i veckan. Det är ju för de som, det är inte så många som recenserar skivor längre, men det är ju abnormt mycket liksom. Man ska lyssna på varje platta 8-10 gånger också, så och så ska du skriva recension och sådär. Så jag tycker om att ha något att göra. Det är, och fotbollen är det roligaste att ha att göra.
Alltså, det är mer att du är liksom, gillar det mycket och att vara sysselsatt med det du gillar, snarare än att du vill sitta några timmar till för att det kanske finns någon annan tränare där ute som har kommit på något mycket mer spännande.
Ja, men den finns där nog också så här. Framförallt så avskyr jag känslan att gå in till match och inte ha alternativ och lösningar. Och det är väl en sundhetsbit också kanske som tränare, för det driver mig ju. Imposter-syndromet tycker jag är både bra och dåligt, men just att man ändå känner att fan, jag kan ju ingenting, så jag måste vara förberedd så att jag kan mer, eller jag vill inte sitta där med en spelare och sen ställer han en fråga så har jag inget svar. Men skulle det vara så kan jag också säga att ja, men bra, vi tar reda på det liksom. Men det är nog snarare det andra, att jag tycker om att jag tyckte om att spela och träna liksom när jag gjorde det. Jag tyckte om livsstilen. Jag märkte sen när jag blev tränare att jag tycker om att vara tränare, att liksom, jag är ju van från, har ju varit U17 och U19 tränare, och där går ju säsongerna in i varandra. Då är ju aldrig ledig liksom, så här. Jag tycker det är rätt gött. Jag skulle tycka att det var rätt skönt om, alltså, jag gillar om det ska vara en träning om dagen hela tiden liksom. Det är perfekt. Och så ska det alltid vara någon fotbollsmatch på TV som pågår liksom, så här, då funkar livet bra.
Hur ser din familjesituation ut, och vad tycker de om liksom arbets?
Ja, men jag är ju sambo och barn liksom, jag har en 4- eller 5-årig dotter som tycker att jag jobbar mycket. Och det är ju, ja, men jag tänker att jag inte är den enda som jobbar mycket, men okej.
Men det kan inte hon tänka.
Nej, det kan hon inte. Jag försöker, det är nästan bättre när man inte är ledig. För när jag är ledig, som nu då ett par dagar här kanske, så blir det att så har man datorn ändå, och sen så skicka Andreas och Daniel U19s match här mot Randers liksom. Ja, okej, okay. Då kikar jag på den samtidigt som hon vill leka lite. Det är inte bra. Så jag behöver bara, det är ju bara att jag har en bättre struktur, men annars så tror jag det är så här att, eller jag vet att det är så att det finns rätt många som har jobb som de inte är passionerade för, och de ser ju, och jag har en dotter som är 18 också, och hon har ju varit väldigt supportande och stöttande. Det är för hennes skull som jag slutade i Sirius, för att jag ville vara nära henne. jag tror att, det fattar inte min femåring, men jag tror att familjen vet att om det kommer till kritan så prioriterar jag dem för jobbet. Det är också lite skönt för mig, det är därför jag menar, jag vill inte vara beroende av jobbet. Det är jäkligt lätt att bli det, men jag vet också att jag är inte karriärslysten, så säger jag, och sen så undrar de, men varför lämnar du Kalmar och är här då? Mm. Ja, men det var för att jag kände att det här var en ännu bättre möjlighet att jobba i en miljö där man kan verkligen gå upp i någonting som också är lite större än en själv. Det såg jag här.
Jag tänkte på, du har ju under din spelarkarriär så framstod du ändå som en fotbollsspelare som kanske hade lite liksom större vyer än många andra. Var det givet att du liksom skulle bli en fortsättning inom fotbollen?
Nej. Alltså, för mig var det superviktigt att jag distanserade mig från fotboll. Så jag höll ju på, jag har ju den, alltså Mats Olsson som är en av mina stora idoler, skribenten, krönikören, recensenten. Jag menar VM 94, hans texter var ju liksom, Dahlin och Schwarz var ju fantastiska, men det var ju mer, jag var ju mer starstruck av Mats Olsson. Och 99 så var det var mitt första år som jag skulle spela i Allsvenskan, vi hade gått upp med Kalmar FF. Då kom ju han och hälsade på, han var och hälsade på hos någon spelare eller tränare i varje allsvensk lag, så han kom och hälsade på mig. Det var ju så stort. Alltså jag var ju nervös flera dagar, och sen var vi på en restaurang i Kalmar, och då hade jag ju givetvis planterat en bok i min, jag hade en rock, så jag hade placerat den där så att han skulle se den, och det såg han, så han bara, vad har du där? Jaha, det var det José Saramago, han var precis nybliven Nobelpristagare, så bara, men det är bara José Saramagos. Och så skrev han då om att jag läste, och så blev det en intellektuell stämpel. Och
alltså det är ju lätt hänt. Det har ju, man har ju läst ganska många reportage om fotbollsspelare som är på biblioteket. Det är ju alltid en liten sensation. Ja, förlåt,
ja, men precis. Och så det var viktigt att distansera mig från fotbollsbiten, men det var nog för min egen skull också, för att jag, det är lätt att det blir där jag är nu, där det bara handlar om fotboll, så vill jag inte ha när jag spelade liksom. Så när jag väl närmade mig slutet på spelarkarriären, så var det väl någon form av lite så här identitetskris också, så och det var Kalmar FF, det var Svante Samuelsson som nu är SEFs chef, som då var klubbchef i Kalmar FF, som mer var att, ja, men nu 17 tränare, och jag var skämtar ni liksom, jag borde ju sköta media här i Kalmar FF, tänkte jag, ge mig någon media, jag vill vara Kalmar FFs Peter liksom. Så sen blev jag biten, och liksom en decemberträning klockan 7 en kväll, och så bara, fan, det här borde jag gjort tidigare. Så, men det visste jag inte förrän jag stod då.
Du kom till Kalmar som ung från Listerby, och sen har du egentligen bott i stan hela tiden.
Ja, visst är det hemskt.
Men det, nej, det behöver det inte vara. Ja. Men du känns som att du är mer än bara fotbollstränare och fotbollsspelaren Henrik Rydström i Kalmar. Hur, har du liksom någon ambition av att bli mer än MFF-tränare i Malmö?
Nej, jag spelade så länge i Kalmar FF, för det var så viktigt för mig att identifiera mig med Kalmar FF, och så var jag det fram till 2018 när jag fick lämna. Då hade jag hoppat in för att Nanne Bergstam blev utbränd, och det var väl också en sån här där jag lärde mig att lojalitet mot en förening, en klubb, en organisation, det är bara värt till en viss gräns liksom. Sen när de inte tycker att man gör det de vill, om man ska vara krass, så får man ändå lämna. Så jag bestämde mig där då att jag ska inte vara dumlojal mot en organisation på det sättet liksom. Och jag ska inte heller identifiera mig med en organisation eller en förening. Jag tycker supportrar ska göra det, men jag som yrkesperson ska inte göra det. Och det har jag väl försökt att leva efter sen då. Och jag har väl försökt att tona ner, för jag var ute och fightades mot Sverigedemokrater, och det var liksom politiskt och det var internt, och jag tyckte sponsoravtal, alltså jag var ju en plåga på, alltså inte att jag tog fight mot Sverigedemokraterna, det tycker jag fortfarande är väldigt bra, det borde man kanske göra mer, men alltså, eller egentligen de här samhällskrafterna där man går emot att vi har olika ursprung och att vi kan vara lika mycket värda för det liksom. Men jag insåg väl att jag tog för mycket fighter internt liksom, så till slut tröttnade man på mig, och det gör jag inte längre. Jag känner så här, jag fokuserar på fotbollen, något annat behöver jag inte ha, egot är mindre. Sen betyder inte det, risken med det är ju att man då inte tar inte ställning, man tar inte ställning heller i det som är min yrkesroll. Vilken riktning ska vi fotbollsmässigt? Vilka spelare ska vara kvar och inte vara kvar? Liksom. Så du behöver ändå ta obekväma beslut, så du behöver ha ett ego. Fast kanske lite att ibland behöver du tysta egot, och det har jag blivit bättre på.
Mm. Jag tänkte någonstans också hur du liksom ska bli en del av staden. Alltså, vad vill du hitta för roll där?
Oj! You tell me.
Men kommer det liksom ligga ett mail hos vår kulturchef i Delmedal och at your service? kan jag recensera lite?
Jag tror inte jag recenserade musik och filmer och sådär, böcker har jag väl också recenserat tills, men inte så egentligen sen jag blev tränare kanske 6-7 år sedan jag slutade, för att det finns inte tid till det, va? Men däremot det var kul att skriva texten till Offside, men jag sa till Orenius på Offside att han hör av sig, skulle vilja liksom få en inblick i tränarens liv. Okej, jag skrev ett jävla stort textsjåk till honom, och sen fick han sätta ihop det liksom. För det har jag inte tid och kraft till. Så jag kommer nog fokusera väldigt mycket. Jag kommer bara fokusera på att vara fotbollstränare och inget annat. Och jag tror att det räcker.
Nej, men för man tittar på tränare som har varit här, så känns det som att Åge Hareide, det tog till sig Malmö till exempel väldigt snabbt, och pratar ju fortfarande väldigt, väldigt varmt om Malmö. Medan Jon Dahl Tomasson kanske aldrig riktigt, nu var det i och för sig en coronapandemi när han var tränare, det spelar väl in förstås, men han var liksom aldrig, det kändes inte som att han, vad ska man säga, vindlade sig så mycket om att jag nu ska bli liksom lära känna Malmö verkligen, för här ska jag vara ett tag.
Utifrån jag flyttar inte hit själv. Vi hoppas vi kan vara länge. Jag tror jag sa det också på presskonferensen, att det är, förutom att det finns en sportslig utmaning, och förutom det här att vara i ett sammanhang som jag tycker är jäkligt inspirerande från ett yrkesperspektiv, så är just regionen här, med allt vad det innebär, att lära känna den, vad det finns för utbud, vad det finns för möjligheter för oss att växa som människor, det ser vi fram emot otroligt mycket också. Och för mig är det alltid viktigt med nu har jag väl ett x antal supportrar i Kalmar som tycker jag är inte värd någonting. Allt det jag har gjort där tycker de är bortblåst för att jag är här liksom. Jag förstår det, respekterar det, tycker de har fel, men så är det. Men att liksom tala till supportrarna, det är ju viktigt. Det är ju därför vi sitter här liksom. Alla tror ju att det är för att jag vill prata mycket, men att jag pratar mycket är ju någon form av, i förlängningen, respekt till supportrarna. För att de ska få så mycket insyn som möjligt. Och som jag sa innan, Malmö FF har ju inte sagt att du får inte säga det här, du får inte göra det här liksom. Utan det är väl snarare bara att Peter som sitter är ju mer mån om att jag ska hinna med alla saker också. Men att vara öppen och transparent och genuin, det är superviktigt. Och också skapa förståelse för vad vi vill göra i Malmö FF spelmässigt. Går det bra, går det inte bra någon period liksom, att man får aldrig ducka liksom för frågorna och intresset. Sen ska man bara vara medveten om att supportrar ibland har ett jävligt enkelspårigt syn på det. Så, vann ni vann inte. Men jag hoppas ju att om inte supportarna känner att det här var härligt, så är jag ju besviken, och då har man ju misslyckats.
Men när någon säger Malmö till dig, alltså staden Malmö, och tänker bort just MFF, vad tänker du på då? Vad förknippar du med Malmö?
Jag tänker på Bosse Larsson av någon anledning. Liksom, sådär. Jag vet inte varför hans bild kom upp i mitt huvud. Men det är liksom Malmö. Men det, jag skulle säga, och sen då kanske, alltså någon form av så arbetar kultur, stad, men som då det finns ett att det finns det som jag kan säga inte är Kalmar, för att Kalmar är en det är så avsides. Här finns det så mycket influenser och en liksom smält degel som jag älskar. Jag vet att vissa då i det politiska klimat som finns inte tycker om det, men jag tycker verkligen att det är häftigt, och det är det jag vill. Det, som ni förstår, det är så jag vill att man ska bygga spel, att man ska våga ta in. Det ska vara, ja men, vi pratade om lite kulturella referenser. Jag gillar ju Van Gogh liksom, när han är som mest manisk, inte när han skär av sig örat kanske, och sen, men ändå när det bara liksom
strax innan han skär av sig örat vibrerar
liksom av, och det är så jag uppfattar Malmö med som region. Sen finns det utmaningar, men just arbetarstad som gått till att bli ett kosmopolitiskt smältdegel på ett bra sätt.
Känns det som att MFF är väldigt förknippat med staden, att de går liksom hand i hand på ett sätt som, alltså, jag har inte upplevt i Sverige på andra ställen i alla fall. Har du märkt av det på något sätt?
Ja, det har jag verkligen märkt av, och det jag menar, ta Stockholm, så är det ju, där är det vissa stadsdelar som tyser till sina lag. Uppsala, stor del av stan som inte bryr sig om Sirius liksom. Kalmar är ju ändå, fast med mycket mindre, alltså det är ju, allt är ju liksom upphöjt gånger 100 här ju, och just nu är det ju en fantastisk smekmånad för mig, där det liksom finns ingenting som någon är negativ till när det gäller vårt spel. Så nu har jag inte varit här nere så långa sekvenser, men man märker vilket intresse det är kring Malmö FF. Och att det är inte bara här. Jag sa väl det någonstans, att jag var i Emmaboda en kväll när min äldsta dotter spelade cup, och kidsen där var som de trodde jag var Zlatan Ibrahimovic, även om Malmö och Zlatan har en viss så nu. Jag vet. Men
i Emmaboda är han.
I Emmaboda trodde de att jag var, för jag kunde alltså inte titta på min dotters matcher, för kidsen ville bara ta massa bilder och prata, och det var ju i egenskap av Malmö FFs tränare liksom. Så, återigen, det handlar inte om mig, det handlar ju om, men det säger en del om Malmö FF. Mm.
Ja, nej, jag har haft barn på förskolan som liksom, där de sjunger MFF-hymnen, vilket ju är fruktansvärt. Man ska ju ha en objektiv utbildning, va? Men, ja, men det är ju så lite.
Det är vackert. Och det är ett ansvar med det. Mm. Men jag är väl sån, jag har väl varit i mina duster också med supportrar, för att jag säger ju också vad jag tycker, och jag tycker att supportrar alltid har rätt att uttrycka sin frustration eller sin glädje eller sina åsikter, men det betyder inte att vi tränare och spelare måste hålla med heller. Respekten måste vara.
På tal om duster, så känns det ju som att du har haft några sådana med MFF-are genom åren. Alltså, som tränare då med Johnny Fedel, det kända klippet. Då, det kändes ju kanske när du spelade på mitten mot Daniel Andersson som att ni älskade inte varandra under matcherna direkt.
Han var ju MFF-dryg, som han tyckte då. Ju.
Ja, men just det. Frågan var den bilden av MFF. För liksom, har du avskytt den, eller har du i hemlighet gillat den?
Nej, men man... Jag har väl försökt anamma den så mycket som möjligt utifrån från mitt perspektiv och min kontext. Jag känner ju igen mig väldigt mycket i hur man har, alltså mentaliteten här nere. Jag tycker ju om det här liksom, vi är Malmö FF och vi är vackrast och bäst. Och samtidigt så finns det ju tvivel hos mig då, som framkom inte minst i offside-texten kanske, men för att överleva på fotbollsplanen så insåg jag att jag måste ha den approachen. Så jag känner att det är väldigt kompatibelt och det känns naturligt för mig. Nej, men man måste ha rätt stor dos. Jag vill säga, egot ska man kunna tysta ibland, men du måste också ha, alltså vad fan, annars blir du uppkäkad. Och jag är inte intresserad av att bli uppkäkad, så jag, man måste också veta när man ska stå på sig.
Det kändes ju lite, utifrån fick man i alla fall det intrycket att framförallt kanske när du spelade att det var ett ganska uttalat underdog perspektiv på det ni gjorde i Kalmar, att det var lite ni mot etablissemanget på något sätt. Är det överförbart till Malmö, tycker du?
Nej, alltså vi drev ju det länge och där var ju Nanne väldigt skicklig och jag anammade det fullt ut. Men jag kan säga också att jag längtade ju efter att och det går ju tillbaka då till när vi spelade i Europa med Kalmar FF, så det handlar ju bara om, och jag har varit inne på det här, överleva, någon form av rädsla. Jag tror på rädsla som en stark drivkraft. Jag såg Roy Keane prata om att han hade ju liksom ångest inför varje match, för han visste liksom det är fight, han måste slåss för allting. Så det har säkert att göra med vilken typ av spelare man är också. Va? Men en rädsla att förlora gör ju också att du kanske springer. Men om rädslan tar över, vilket den gjorde för oss mycket, där det bara var att reagera på vad motståndarna gjorde och på att nej, vi har inte bollen, vi ska bara försvara, så skrumpnar du också. Så jag tror, ska du vara dominant så måste du göra det på ett annat sätt än att det är vi mot etablissemanget. Jag tror det ger dig boost kortsiktigt, men inte i det långa loppet. Och då måste du hitta andra sätt att ta dig an vardagen och utmaningarna som kommer.
För det kändes ju som att vi mot etablissemanget tänket funkade ju några ganska starka säsonger i Allsvenskan då, varav en slutade med guld. Men kan det inte finnas liksom en poäng för att ha med MFF ut i Europa? Alltså det är ändå så som Kalmar var i Allsvenskan, så är MFF till Europa. Ja, men inte till toppskiktet, men...
Ja, men precis. Det är ju att ha lite olika ingångsvinklar utifrån vad man spelar. Men faran med det är ju att du ändrar ditt spel utifrån Allsvenskan, och sen så bedriver du något i varenda jäkla omgång där, och sen så spelar du Europa, och så plötsligt ska du göra något annat som du aldrig gör annars. Men återigen, flexibiliteten, att du har tränat på olika sätt, ingen stor skiftning, du bara vrider på, okej, vi försvarar oss lite längre mot Juventus än kanske Värnamo, men vår approach är ändå densamma. Sen mentaliteten kan ju givetvis vara på det sättet, men jag personligen, och jag tror att det är den vägen som är den bästa, det är att inte vara rädd att förlora något. Liksom. Sen behöver inte det betyda något att vi mot etablissemanget gör att du är rädd att förlora någonting. Va? Men jag vill ju, oavsett om vi spelar Europa eller i Allsvenskan, så vågar vi. Vi går för strupen, liksom. Det är mentaliteten. Och det kanske man gör mot etablissemanget med. Men Malmö FF är ju etablissemanget här, och drömmen är att vi blir etablissemanget även när vi möter Ajax.
Ja. Det kanske var en bra.
Ja, det finns inte mer. Det finns inte mycket mer att säga där.
Får vi se hur det blir.
Men ja.
Rubriken.
Henrik, du ska ha stort tack för att du tog dig tid att komma hit.
Tack själva.
Jag hoppas att jag inte missade för mycket under min hostattack.
Du får
lyssna på resten. Det här har varit avsnitt nummer 305 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Henrik Rydström, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudara Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.